Jag välkomnar hit till den här femte och näst sista av Yle Österbottens valdebatter i morgonprogrammet. Kan ta några ord här först om hur vi har valt ut vem som sitter här i debatterna de här morgnarna, så kan man säga på det vis att fördelningen av partierna, så det utgår från hur det ser ut politiskt i landskapet. Tyvärr så saknas representanter från en del partier på grund av att de här partierna helt saknar svenskspråkiga eller tvåspråkiga kandidater. Men alla partier har kontaktats och erbjudits möjligheten att delta i de här debatterna, och partierna har valt ut vilka kandidater som ska delta i debatterna. Eftersom till exempel Centern inte har någon kandidat som kan delta i en debatt på svenska, kommer vi också att ha en tvåspråkig debatt som bandas och publiceras på arenan. Det går det till så att debattledaren talar svenska och kandidaterna själva väljer vilket språk de svarar på, men alla måste förstå båda språken. I den debatten kommer SFP, SDP, Centern och Samlingspartiet att delta, alltså två oppositionspartier och två regeringspartier. Men det om det. Dagens debatt har temat trafik och kommunikation, och deltagare är Laura Alakokko, grön. God morgon.
God morgon.
Och Mattias Mäkynen, Socialdemokraterna. God morgon.
God morgon.
Och så ska vi också ha Joakim Strand, SFP, på inkommande, men han har inte ännu uppenbarat sig här i studion. Men vi börjar med Laura Alakokko och Mattias Mäkynen här då. En stor del av trafiken i Finland sker på gummihjul på landsväg, men vårt vägnät blir i allt sämre skick och reparationsskulden är nu omkring 1 miljard euro. Hur ska den här saken tacklas? Det här var en stor fråga redan under flera valperioder. Under den nu pågående så hade kommunikationsminister Anne Berner högtflygande planer som i slutändan skulle ha lett till ett privatiserat vägnät. Hur ska ni lösa frågan med reparationsskulden till vägnätet? Nu kan vi berätta här för lyssnarna att Joakim Strand också är med oss här. God morgon.
God morgon.
Laura eller Mattias?
Ja, alltså jag tror att vi måste nog ta med alla möjliga alternativ här. Att vi kan inte liksom tänka helt och hållet att vi kommer att betala den här skulden med bara skattepengar. Men att bara privatisera också, så det låter inte heller helt vettigt. Att jag tycker att vi måste hitta på någon sån där Finlands egen lösning på det här.
Och vad skulle det kunna vara då?
Någon sorts kombination av de här två, tycker jag. Att vi måste ju ändå liksom vara innovativa med det här också. Men jag har ingen sån där färdig lösning, men jag är väldigt öppet för olika typer av kombinationer av privat och stat egendom.
Mattias Mäkynen.
Socialdemokraterna utgår från att man borde höja pengarna som används till våra vägar och trafiken med 300 miljoner euro för att lösa den här skulden som redan finns. Men på längre sikt behöver vi en 12-årsplan på att hur vi utvecklar vår vägnät och också trafiken på järnvägar. Men vi tror inte på att genom att privatisera får vi något bättre vägar, utan det blir hellre mera kostnader till bilisterna, och alla privata ägare vill alltid ha sin vinst på det som de betalar för. Vi tror på att vi kan ha gemensamma bolag till exempel som bygger olika nya trafikleder, men det betyder hellre samarbete mellan kommuner, staten, landskap och så vidare.
Joakim Strand.
Då när det gäller såna grundfunktioner i samhället, må det då vara vägar eller åldringsvård, så ska huvudansvaret vara på det offentliga. Det är min bestämda åsikt, men när det gäller just vägnätet så vi räknar ut någonstans att det skulle ta det närmare 150 år med nuvarande finansiering att ens komma i fatt den här så kallade reparationsskulden. Så att man måste vara beredd också där på att vara öppen för nya modeller och vad heter det. Det som är oerhört viktigt om man tänker här på kusten till exempel, exportkusten och de vägar som är i dåligt skick, så här måste man också väga in inte enbart antalet bilar eller rekord som kör, utan värdet på de här transporterna. Det var ju en orsak att vi lyckades få in till exempel Riksåttan och det här stomvägsnätverket, var att vi så aktivt hade med allt från handelskammare till förbund längs med kusten och kunde beskriva värdet för Finlands export. Om man tänker på till exempel den här Kvarkenförbindelsen som ju också är infrastruktur. Där lyckades vi sy ihop ett finansieringspaket som innefattade aktörer till och med i två olika länder. Kommuner, stat, det fungerar samtidigt som ett flytande laboratorium för näringsliv, den här färjan, så att man måste vara öppen för nya modeller och också vara skickligare på att få in EU-finansiering där det är möjligt.
Nå, på vägarna så kör i huvudsak personbilar och i 90% av dem sitter bara en person. Oftast drivs bilen med fossila bränslen. Privatbilismen och dess miljökonsekvenser har också blivit något av en valfråga då till exempel Samlingspartiet och Sannfinländarna har gått ut så att säga till bilistens försvar. Hur borde bilismen utvecklas i Finland? Laura Alakokko.
Ja, alltså, jag tror inte vi behöver egentligen någon som försvarar en sån här privatbilist, för att det finns ju ingen som kommer att ta bort bilar från människor. Vi måste nog minska på utsläppen på privatbilar och samt sån här större, kraftigare trafik också. Och sen måste vi utveckla vårt kollektivtrafik så att det är faktiskt möjligt och lönsamt och billigt och smidigt att välja kollektivtrafik där det är möjligt. Men sen har vi ju också många sådana där platsklädsbygden som där det inte går, där det inte är lönsamt att ens ha kollektivtrafik för att det finns så få människor. Men där måste vi sen kunna hitta på sådana lösningar så att personbilar också har mindre utsläpp.
No, jo, Finland med en befolkning som är mindre än en promille av jordens befolkning så räddar ju inte vare sig miljön eller klimatet genom att parkera bilarna för gott. Och det är ganska lätt också att sitta i huvudstadsregionen och om man inte äger en bil men man klarar sig med metro och bor i ett höghus att vara hemskt orolig för bilismen ute på landsbygden. Människor måste kunna röra på sig, det är en grundförutsättning för vad heter det för oss här och det där. Det är klart att på sikt måste vi väl gå till det där mera miljövänliga drivmedel. Man kan också från statens sida subventionera och skynda på den utvecklingen. Själv tror jag att de här stora biltillverkarna kommer att driva den utvecklingen snabbare än vi själva tror. Och de äldre bilar som finns kvar så länge den finns. Inte ska någon komma och konfiskera dem. Så att här kanske när man pratar överlag drar in den finländska bilismen i den här globala klimatdiskussionen så kanske det skulle vara bättre att lite mer ändå fokusera på de teknologiska lösningar som gör att vi liksom globalt kan rädda vad som räddas kan. 30 000 bilar motsvarar ett fartyg ungefär. Varannat fartyg i hela världen har världsliga teknologi i sig, så det är ju den vägen vi är med och det där drar vårt strå till stacken i den globala klimattalkon.
Mattias Mäkönen.
Ja, Socialdemokraterna utgår från att ingen kommer att hämta bilar från ens gård och det är nog ganska klart och det behövs ingen diskussion om det. Men när vi pratar om nya bilar så tror vi att teknologin utvecklas ganska snabbt och under 10-15 år så största delen av nya bilar går på utsläppsfria drivmedel. Men sen finns det de här bilar som redan används, som har redan köpts och det måste vara möjligt till också människor med mindre inkomster att kunna konvertera dem till utsläppsfria bränslen också, som måste också vara sådana att alla har råd med.
Mm. Vad tänker du på då att man skulle till exempel, jag ska konvertera min 10 år gamla Toyota till eldrift?
Till biogas hellre eller till biodiesel och så vidare. Jag tror inte att det blir bara elbilar utan på landsbygden kan man själv också göra biogas och använda den.
Mm. Mm. Laura Alakokko, du nickar här.
Ja, det gör jag. Alltså, det är nog viktigt att vi minskar på utsläppen. Och sen, teknologin går ju framåt så snabbt att det är ju redan mycket billigare att ha en, till exempel en elbil. Att köpa en är ju ännu dyrare. Om man jämför nya elbilar och nya bensinbilar så det är nog ungefär samma prisnivå ändå. Att problemet kanske är att vi inte ännu har gagnade elbilar och hybridbilar och sånt så jättemycket till salu.
Joakim Strand. Mm.
Jo, här finns ju intressanta kombinationer och i synnerhet inom vad heter det, tungtrafiken så är säkert de här biobränslen också väldigt viktiga. Den nya kvarkfärgen kommer ju att gå på såväl LNG som LBG, även flytande biogas och ha batterier i sig så att vi kommer också att se intressanta kombinationer.
Laura Alakokko, du talade om att man borde utveckla kollektivtrafiken. Vi har ett av Europas glesaste järnvägsnät. här i det här landet. Borde det byggas mer järnväg i Finland?
No, det borde åtminstone byggas bättre, bättre konnektioner mellan städer, som till exempel det här tuplaraide mellan Vasa och Helsingfors hela vägen.
Dubbelspår
hela vägen. Dubbelspår, yes, tack. Alltså så att det är smidigt att använda de järnvägar som vi redan har. Att vi har till exempel, om man nu kör eller tar tåget från Vasa till Jyväskylä, så det är väldigt långsamt, eller sen måste man få via Tammerfors. Jag tror att vi skulle ha väldigt mycket möjligheter också genom att förbättra de där spåren österut härifrån.
Ja, det naturliga skulle ha varit att man för 100 år sedan skulle ha byggt en kustbana som skulle ha bundit ihop den här exportkusten, fast ända från Uleåborg ner till Åbo, också längs kusten här i Österbotten. Hoppas det någon dag ännu blir verklighet. Om man ser på befintliga nätet, så det är klart att man borde få mer kapacitet mellan Helsingfors och Tammerfors, för det liksom redar upp situationen för hela landet. Det är någonting som också hjälper oss sen här mellan Vasa och Seinäjoki. Borde vi också ha det möjlighet, och det kommer att bli ett faktum med mer sån här arbetskraftspendling också, med någon typ av sån här enklare kiskobussin som det heter på finlandssvenska. Sen jobbar vi också aktivt för att inom ramen för befintliga nätet få smidigare förbindelser, bland annat från Vasa mot Sankt Petersburgshållet, där att inte alla allegroturer behöver gå via Dickursby och Helsingfors, utan att man utnyttjar det här triangelspåret i Riihimäki, och där har vi Tammerfors stad och Lahtis med bra och jobbar med oss. Så att det finns mycket man kan göra också inom det befintliga nätet, för det kommer att vara en viktig transportform framöver också.
Mäkynen.
Jo, jag tycker också att dubbelspåret är kanske det viktigaste målet nästa 4 år, att vi får den framåt, och efter det kan vi höja både kapaciteten men också hastigheten på spåren. I framtiden, om vi har något slags starkare landskapsadministration eller liknande, så borde det också vara möjligt att hålla en starkare regional tågtrafik. Så att till exempel mellan Vasa och Seinäjoki kunde vi ha en gemensam bolag, fast med de här regionens kommuner.
Det för oss vidare till nästa fråga. Vem är det som ska bedriva järnvägstrafik i Finland? Ska VR ha monopol, eller ska det vara öppet för konkurrens?
När det ser ut redan i exporttrafiken har vi öppen, eller när det kommer till
godstrafiken
ja, så har vi redan.
Men om vi fokuserar på persontrafiken.
Ja, sen det kommer inom någon tid också till persontrafiken, det tror jag. Men då betyder det inte att det privatiseras bara, utan att vi har de här regionala lösningar också som ett alternativ.
Joakim Strand.
Jo, alla tågsträckor och alla tider på dygnet är ju inte lönsamma heller i detta land, så därför måste också där nog staten ha ett visst liksom ansvar, det är helt klart det. Sen måste man vara öppen också för att det kan finnas vad heter det, privata initiativ.
Ja, någon sorts av kombination kan ju funka här också, men att de erfarenheter som har funnits utomlands så har inte alltid sett så jättelovande ut med privatiserad tågtrafik, så jag är lite skeptisk.
Kort replik, Strandsen, Mäkynen.
Jo, en parallell här också till Kvarkentrafiken, att om det skulle vara enbart en så att säga privat aktör som inte skulle ha det samhälleliga egenskapet som Vasa Umeå, så antagligen skulle man komma att köra jättemånga rutter på sommaren, ta hem vinsterna med passagerare, men man skulle inte hålla igång de mindre lönsamma rutterna som gör att man får en trovärdighet i frakten till exempel. Du måste kunna lita när du exporterar tavara på att den där båten faktiskt går. Inte bara då när det är lönsamt för vissa fotbollsturister, utan året om. Och den långsiktigheten så står inte alla gånger privata aktörer för när det gäller trafiklösningar. Och det är just den trovärdigheten och pålitligheten och långsiktigheten som gör att det också blir ekonomiskt lönsamt och bärkraftigt. Till exempel Vasalan gör ju vinst idag. Så att
Mäkynen.
Den här konkurrensen löser inte våra problem på spåren, för att vi har brist på kapacitet. Därför behöver vi först investeringar på dubbelspår och så vidare. Sen kan vi tänka på att hur får vi mera tåg på spåren.
Vi ska ännu hinna med flygtrafiken. Vi har 2 aktiva flygplatser i Österbotten. Vasa flygplats och Karleby-Jakobstad flygplats i Kronoby. Hur tätt nät med flygplatser behövs det i Finland och i Österbotten? Strand.
båda två behövs. Här Vasa flygfält är ju en av de mest livligt trafikerade sån här flygfälten utanför Helsingfors i detta land. Vi har goda connections nu till vad heter det, Helsingfors 5 gånger per dag, till Stockholm cirka 4 gånger per dag. Förstås en vad heter det, livlig chartertrafik. Jag ser att från Vasa borde man på sikt ha reguljära turer ett par gånger per vecka också till en hubb i Spanien och en hubb i Tyskland, Frankfurt, München, Malaga eller Barcelona.
Men det där är knappast under riksdagens kontroll.
No, det är ju sånt vi jobbar med varje dag här i egenskap av statsfullmäktige ordförande i Vasa och i Kvarkerådet.
Bra, Laura Alakokka.
Kronoby behövs för att det är en viktig exportregion. Och de människor som flyger där tar in mera pengar per lande, till landet per capita än många, många, många Helsingforsar. Så det behövs också.
Bra poäng. Laura Alakokka.
Det är lite svårt för mig med det här flygtrafiken. Jag tycker att det är bra för vårt område, men ändå det är ju hemskt utsläpp och det är ju miljö som vi måste också tänka på. Det som jag vill hemskt gärna se är att vi utvecklar inte bara det vart vi flyger utan hur och på vilket typ av bränsle vi flyger. Så att jag vill se, det är min viktigaste mål med flygtrafiken, att vi kan lite minska på klimat
påverkan. Mattias Mäckel.
Det utvecklas hela tiden också miljövänliga flygbränslen i Finland också, och det hoppas jag att minskar utsläppen. När vi utvecklar de här spåren som vi just diskuterade, så kan det vara att inom någon tid finns det inte behov att flyga inom Finland, men det händer inte inom kortaste framtid. Vi måste därför utveckla den här internationella flygtrafiken i Österbotten, och för det behöver vi båda flygfält.
Jo, här kommer man lätt in på frågor som flygskatter och annat, och det är något som definitivt måste lösas på minst en europeisk och inte global nivå. Vi är helt beroende av vår exportindustri, annars har vi inte pengar till åldringsvården. Och när våra människor här som flyger utomlands, så flyger de utomlands för att sälja globalt miljöteknologiskt vettiga lösningar, så att det är vår. Det är liksom ett sätt för oss att jobba med det här, och slutar vi flyga så utvecklar vi inte heller något smartare drivmedel för flygtrafiken. Så att här måste man tänka ganska mångsidigt på de här flygfrågorna.
Sista frågan, är inrikes flygtrafik någonting som det ska satsas på i det här landet? Laura Alakokko.
No, som sagt här tidigare, så jag tycker att det är nog mera utrikes och inrikes borde vi nog, alltså nu flyga, det tar lite längre att flyga från Vasa centrum till Helsingfors centrum än vad det tar med tåg, så jag tror att då vi ännu kraftigare utvecklar spårtrafik så kommer det att bli lite olönsamt.
Mm. Joakim Strand.
Jo, man hinner jobba mera i tåget, det är inget fel med tåg, men de som ska vidare ut i världen så nu är flyget effektivare där, så att båda behövs.
Mäkynen.
I framtiden, om vi får det där spåret direkt till Helsingfors-Vanda flygstationen, så kan det vara att vi inte behöver så mycket inrikesflyg, men fortfarande finns det behov.
Där sätter vi punkt för valdebatten. Tack Laura Alakokko, Joakim Strand och Mattias Mäkynen. Ny valdebatt blir det på torsdag.